Hej och välkomna till OCD-podden. Jag heter Johannes Kanna Magnusson. Jag är enhetschef och legitimerad psykoterapeut på den regionala specialistmottagningen OCD-mottagning Lerum, som har ansvar att ta hand om Västra Götalandsregionen som är regional mottagning för tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Ja, det var ett tag sedan vårt förra avsnitt och det är så att det har varit jättemycket och vi kommer prata om det i andra avsnitt, delvis om våran Bergenmodell men också andra grejer som vi har hållit på med och utvecklat och mycket andra spännande saker. Så jag tänker det sparar vi, men så är det. Men nu tar vi nya tag och kör igång. Först tänkte jag informera lite om lite allmän information. Just på vår externa hemsida OCD Lerum så hittar du mer info, till exempel om diagnos och behandling. Det är också jättebra för dig som både som är patient med närstående och samtidigt också som vårdgranne. Ni hittar också filmer med text som berättar hur det är att ha tvångssyndrom, hur vi behandlar tvångssyndrom, men också information till närstående. Och vi jobbar ju ständigt med vår externa hemsida och det kommer komma nytt spännande material framöver, så håll utkik för det. Nu till dagens avsnitt. Idag har jag tänkt prata om hur det är faktiskt att vara närstående. Just närstående är något som vi har väldigt mycket kontakt med till patienterna som går behandling, men även de som inte går. Så vi får oftast telefonsamtal, vi får mejl med frågor och då försöker vi så gott som möjligt hjälpa och stötta och återkoppla och kanske leda vidare och vägleda var de ska vända sig. Som närstående till en person med tvångssyndrom så blir man ju automatiskt involverad i personens problematik. Så vi tänkte i detta avsnittet ta upp lite exempel vad det innebär, men också prata lite om hur man kan agera. Vi kommer också berätta lite om vad det är för stöd som man kan få i nuläget. I ett försök att hjälpa personen eller undvika konflikter så gör man ibland olika handlingar åt personen. Det här är vanligt, särskilt när det rör sig närstående som då har någon med tvångssyndromsproblematik. Och det kan ju handla om att försöka hjälpa personen att minska dennas ångest genom att gå med tvånget, som att byta kläder när man kommer hem för att man inte ska dra in smitta. Men det kan också gå så långt att man själv undviker vissa sociala gemensamheter för ens anhörig är då rädd att man ska smitta någon annan eller till och med ta hem smitta hem. Det kan vara kontroller som man utför för den som är drabbad av tvångssyndrom då den inte litar på sig själv. Genom att den ber en att kontrollera strykjärn, om lampor är släckta, dörrar är låsta eller om spisen är avstängd. Så det är en del grejer man blir involverad i vissa situationer när man har någon som lider av tvångssyndrom i sin närhet. För en familj där någon har denna problematik kan det också innebära ekonomiska kostnader. Till exempel att vissa patienter med då tvångssyndrom använder väldigt mycket tvål, rengöringsmedel eller toalettpapper. Och vissa kanske inte kan använda samma kläder utan efter en tid så upplever de det att nej, men nu är de här kläderna smittade, jag måste slänga dem. Och då hjälper det inte ens att tvätta dem. Och det kan ju innebära stora kostnader för att man ska köpa nya kläder. En del personer kanske inte ens kan hantera livsmedel utan behöver hela tiden köpa färdiglagad mat, vilket också påverkar ekonomin väldigt mycket. Och alla dessa konsekvenser drabbar oftast hela familjen och innebär en stor påverkan, smärta och skam. Och just skam för att man kanske inte orkar och stå emot de ritualer som den anhöriga begär ifrån en. Smärta och förlust, och kanske man också förlorat vissa sociala kontakter då det är svårt att förklara kanske till vänner vad det innebär. Och också ekonomiska svårigheter för att det kan bli väldigt dyra levnadsvanor. Så det gör att man kanske får dra in på annat, som att åka iväg på semester eller unna sig det där lilla extra man har tänkt. Så det är ju för många närstående ibland en väldigt tuff situation. Och en annan sak är ju att personer med tvångssyndrom vill ju ofta ha försäkringar från de anhöriga på olika sätt. Det kan ju handla om att de vill ha svar hela tiden på frågor när de blir oroliga. Att, amen, hörde du, nu var jag ute och körde jag på någon när jag var ute eller cyklade jag på någon person eller något djur? Har jag trampat i något farligt, något smittnamt glas eller hundbajs? Har jag stängt av vattenkranen i badrummet? Och det kan ju komma ofta gång på gång de här frågorna. Och svaren just då ger ju lättnad för stunden, men ångestlindringen är oftast väldigt kort och återkommande. Och det är ju en av grundproblematiken just med tvångssyndrom, att det blir ju som en slags tvivelsjuka som hela tiden återvänder. Vi tänkte ta upp lite tips, delvis då hur man kan då tänka kring detta. Och tipsen är hämtade också från då OCD-förbundets hemsida. Och det är text och sånt som är skapad av Susanne Bejerot, som är då överläkare och legitimerad psykoterapeut, specialiserad just inom tvångssyndrom. Punkt 1. Lär dig om tvångssyndrom eller den sjukdomsbild som din närstående har, så att du lär dig känna igen symptomen. Det finns mycket kunskap att söka där ute digitalt, bland annat på 1177, men också hos OCD-förbundet. Och kunskap ökar också förståelsen för just själva problematiken. Och kunskap motverkar också skammen och stigmat. För det är väldigt stora faktorer som både personer som är drabbade av tvångssyndrom måste kämpa med, men också närstående. Så det är något vi försöker också genom den här podden, att hela tiden motverka den skammen och stigman som det finns, och vi försöker normalisera så mycket som möjligt. Punkt 2. Minska kraven. En person med tvångssyndrom är precis som vi alla andra. Man kan ha en bra dag eller en dålig dag. Och har man en dålig dag så kanske det är svårare att stå emot kraven. Man kanske har sovit väldigt dåligt och ätit dåligt då. Och även kanske om man har sin menstruation så kan man också påverkas hormonellt. Och det är också viktiga delar att ta med, så att man inte alltid kan ha den här höga nivån av krav, utan man måste hitta en väg framåt. Punkt 3. Ge beröm vid framsteg. När man har tvångssyndrom och kanske går i behandling, så även de små stegen är väldigt viktiga att få lite feedback på. Att stå emot tvångshandlingar, som vi kallar dem, är väldigt tufft och det är krävande. Och det är väldigt bra som närstående då att ge uppmuntran. Bra jobbat, vad kanon att du kunde stå emot det och klara av just den här svåra saken, som jag vet hur svår det är för dig. Heja dig, och det är viktigt. Punkt 4. Som närstående är faktiskt viktigt också att tänka på sig själv. För ska vi räcka och finnas där och stötta den som är drabbad, så behöver vi också ladda upp. Så skapa utrymme för egen tid där du kan göra sånt som laddar dig med ny energi. Och låt inte, även om det är svårt att ha en närstående som har tvångssyndrom, så kan inte allting i familjekonstellationen styras utav de reglerna personen lägger upp, utan försök skapa också egna delar och egna fokus som ni kan ladda upp er på. För annars kommer ni inte orka på lång sikt. Så behåll så mycket som möjligt familjens sunda rutiner som ni har under vardagen. Och det var de viktiga punkterna som vi tog med oss. Lite råd hur man kan också agera när man är närstående med någon som är drabbad av tvångssyndrom. Det är att just det här att hamna i det här med försäkringar. Det är säkert många av er som känner igen det. Och en bra grej är, när man väl kommer igång i en behandling, så är det bra också att man som själv som närstående på något sätt hänger med på den här behandlingen. Att man gör upp med sin närstående som är drabbad när man behöver bryta in, så att man inte behöver ge försäkringar. För det blir ju mycket frågor eller kontrollhandlingar. Och det kan vara sådana här grejer att okej, jag vet att du är orolig nu, men vi har ju kommit överens att vi ska inte kontrollera igen. Och ett bra tips är att ta det här i fredstid. Det betyder när det finns en bra period som man kan sätta sig där och gemensamt planera med den som är drabbad. Oftast gör vi det här under själva behandlingen, så det är viktigt att man får lite stöttning där. När en person går i en behandling, så är det också viktigt som närstående utifrån att respektera behandlingen som din närstående har. Och är du tveksam till något, om det är något kring behandling eller om det är någon medicin doktorn har sett in från en mottagning, ha en diskussion med din närstående, och i så fall kanske med den behandlaren om den vill det, din närstående. så du får svar på dina frågor du har. Var också rak och ge klara budskap. Men glöm inte i din närståendes resa som kämpar med sina tvångssyndrom att ge klara besked och visa medkänsla och omtanke. För det är tufft när man går i behandling. Slutligen, att vara ett stöd till självhjälp. Det finns böcker för dig som är närstående som du och den drabbade som lider av tvångssyndrom kan ta del av. Exempel, en väldigt bra bok, Fri från tvång, som är skriven med till exempel Mia Asplund med flera, där det finns övningar som ni kan prova på själva. Även om din närstående är drabbad av tvångssyndrom så är inte tvångssyndromet hela tiden, utan det är en del utav problematiken. Utan där finns din närstående. Så det är viktigt att hitta de här gyllene stunderna och ha roligt tillsammans. Och inte ta allting för stort allvar. Det är viktigt att skapa små utrymmen för luft och andas i. Det finns stöd för dig som närstående i dagsläget. Bland annat anhöriggrupper och OCD-föreningarna. Så kolla i din lokala stad vad de erbjuder dig. Vissa psykiatrimottagningar har också anhörigstöd som en del i själva behandlingen. Du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av OCD-podden. Jag heter Johannes Kanna Magnusson, enhetschef och legitimerad psykoterapeut på OCD-mottagningen Lerum, en regional specialistenhet i Västra Götalandsregionen, på återhörande.